this coffee, yes I am. Well, I'm a disc coffee, yes I am. Välkomna till Discopodden avsnitt 92. Det går inte att toppa hur du gjorde förra veckan, Simon.
Ja, just det. Det var det full fart med Veyron i ottan. Mm. Men det här var mycket mer sakligt och vackert.
Ja, det var lika bra att bara vara nedstämd. Lite frånkopplad.
Ja, ja.
Bara får det ur sig.
Ja,
på något sätt.
92 känns som ett fint nummer.
Ja.
Kan inte riktigt motivera varför dock.
Danmarks EM-guld i fotboll.
Just det. Lauderup-bröderna briljerade.
Ja.
Och Schmeichel var i mål redan då, va?
Ja.
Fina tider.
Jag höll på att säga att det är han fortfarande, men det är inte samma Schmeichel.
Nej,
i så fall. Men jag är inte säker på att Kasper står längre.
Ja, inte i Leicester i alla fall, va? Där han var förut.
Nej, vi låter det vara osagt.
Ja, men jag tror han spelar, det känns så.
Ja.
Ja, hur som helst. Vi petar in lite fotboll här och där, men nu ska vi gå vidare till discgolfens värld återigen.
Mm.
Och det gör vi med glädje.
Ja, ska vi... kika lite ur ett svenskt perspektiv det vi pratade om förra veckan, lite sammanfatta säsongen och så fokusera egentligen på några välvalda spelare utifrån en genre de tillhör.
Ja, det är väl lite så vi har tänkt att för att liksom hitta någon typ av infallsvinkel här och inte vandra planlöst i statistikens värld så har vi tänkt så här att är det inte så att alla våra kära lefties kan behöva lite extra kärlek just nu? Det känns som att det ibland är liksom... det är ju en högerhänt värld.
Ja, men det är det. Ja, men precis. Jag minns liksom tillbaka från ungdomen när man fick höra att generationen innan så där tvingades vara högerhänta. Att det verkligen var någon sorts diskriminering. Man fick inte skriva med vänsterhanden och så vidare.
Stämmer. Min mormor har haft det bekymret, vet jag.
Ja, och så var man ju helt chockad själv som 80-talist. Att hur kunde det vara så? Vad är det för barbari? Men i discgolfen så är det... Jag tror att vänsterhänta känner nog ibland att de är lite för bisedda. Eller bespottade nästan. Mm. Är det för hårt?
Ja, kanske lite. Men i vissa sammanhang så kan de nog känna sig förbisedda, som du säger. När det kommer till inte minst bandesign kanske och så vidare.
Ja.
Däremot så är det ju nog många som väldigt gärna parar ihop med lefty i samband med till exempel ett par SM eller något sånt.
Då passar det minsann.
Ja. Jo, men precis. Anledningen till att vi kom att tänka på detta var ju att kanske inte minst på grund av en sändning med Flipup som vi satt och kommenterade då.
Mm.
Flipup då, som ni säkert vet vid det här laget, men det kan ni hitta på YouTube, diverse svenskrelaterade discgolf. Helt enkelt där vi pratar bakom mikrofonerna. Men då var det så en tävling där. Jag tror det var NT Hässleholm framförallt som vi hade flera lefties som cirkulerade högt upp på lead cards. Så där föddes lite tanken. Och heller inte minst på grund av två stycken primärt kanske lefty-spelare som har varit väldigt framstående i NPO från svenskt håll i år. Då pratade vi om Dennis Augustsson och Hjalmar Fredriksson. Och sen kommer vi skohorna in från FPO lite grann också, men det kommer vi till snart.
Ja, exakt. Det är inte så skohornat. Men jo, det kommer vi ha.
Ur vänsterhänt perspektiv.
Ja, exakt. Jo, precis. Nej, men vi kommer inte ha så mycket fokus där av olika skäl. Men precis. De vänsterhänta kasten har gjort sig allt mer påminda i toppen och i olika produktioner, postproduktioner och allt möjligt. Jag vet inte. Och på Discoff Network för den delen.
Mm.
Och när man tittar tillbaka på det svenska discgolfåret 2023 så är det ju väldigt lätt att komma och tänka på just Dennis och Hjalmar, tycker jag.
Mm. Ja, men absolut, så är det. Och vi kan väl avslöja redan nu vilka de andra är, eller ska vi ta det person efter person, vad tycker du?
Nej, det tycker jag väl inte.
Vilket?
Klassiskt bra svar. Där. Vill du ha yoghurt eller finmjölk? Ja. Så låter det ofta hemma i köket när vi ska äta frukost.
Jag såg en rolig meme häromdagen. Eller var det färdigt där förresten?
Ja. Det var ihop.
Där det är en flygvärdinna som sträcker fram en kopp till en passagerare och så frågar hon så här, te eller kaffe? Och så säger han kaffe. Så bara, wrong, it's tea.
Enkelt men så himla roligt.
Precis.
Det är som en gammal, kommer du ihåg de här teckningarna av Sture Hägerfors i Göteborgsposten, om du är uppvuxen med det? Det var PS heter de.
Ja, jag skulle säga det, det är inte han som gjorde PS. Ja.
Har en sån här.
De finns väl kvar.
Ja, det gör de kanske. Men då, jag minns liksom så väl en, och jag vet inte riktigt varför, men jag skrattade så jävla mycket åt den. Och då var det bara två män som går så här på stan, och så säger den ena: tycker du om Barbro? Och så säger den andra: ja, det är bara förnamnet.
Den är enkel också. Ja.
Den är ju, det här är ju pappahumor på något sätt. Ja. Men det är någonting med namnet Barbro också, tror jag. Som
bra val av namn. Ja, exakt. Mm. Jag håller med. Men ska vi säga då till exempel Hjalmar, bara förnamnet, och så får du ta efternamnet.
Ja, Hjalmar Fredriksson. Inte en jättesladdis till bröderna Fredriksson inom längdskidåkningen.
Nej, just det. Mattias och... vad heter han nu då?
Ah, vad fan? Den Tobias?
Ja, tack.
Herregud, han var ju så här OS-guldskytt. Liksom.
Han var ju framförallt sprintspecialist, medan Mattias var lite mer allround.
Ja, exakt.
Och medan Mattias har ju levt vidare som expertkommentator, så därför hans namn låg närmare till hans, tror
jag. Ja, så måste det vara. Vi skyller på det. Förlåt, Tobias. Han kanske sitter och lyssnar. Det är nästan lokal förmåga här också. Jag är från Dalsland.
Och det finns faktiskt en del... alltså, discgolf och längdskidvärlden möts mer och mer, upplever jag. Det finns bland annat flera utövare som utövar bägge sporterna och sånt, och det finns andra beröringspunkter som vi inte behöver gå in på så sätt, men det är lite intressant.
Ja, vi var inne på Tatar, för hon har ju en bakgrund inom längdskidåkningen. Men har det att göra med de exemplen du tänkte på, att det är mycket Estland, Sverige, Finland?
Alltså, det är ju... alltså jag tänkte inte på att det är länderna som är likheten, men däremot så skapar nog att det är samma geografiska liksom område som sporterna rör sig primärt som skapar de här kollisionerna, eller vad ska vi kalla det för, snarare omfamningarna.
Ja, jo.
Så, men det kanske är ämne för ett annat avsnitt.
Ja, absolut. Vi måste reda ut det och gå till botten med vad är det egentligen som gör att det finns en koppling. Jag ser vakna nätter och röda garngrejer som kopplar ihop saker på en anslagstavla som inte räcker till.
Det har varit mitt drömjobb. Jag älskar ju båda sporterna. Och varför inte då skapa ett sånt avsnitt helt enkelt?
Ja.
Vi får väl se. Det ska inte kännas alldeles för... krystat, såklart.
Nej, men du ville att jag skulle prata om Hjalmar egentligen och inte bröderna Fredriksson.
Precis.
Och så vidare.
Vi hoppar in i Hjalmars säsong lite grann, som du har läst på lite om, och så kan man väl ta en av mina personer sen, och så hoppar vi tillbaka till dig kanske.
Ja, och vi valde ju att vi skulle kolla upp lite då tre olika punkter så att säga och gå in på lite. Jag tänker att jag tar dem i lite annorlunda ordning från när jag har skrivit upp dem, och det spelar ingen roll. Men vi kollar ju då, rating då för Hjalmar just nu är 1004. Det här är ju som alla vet en väldigt ung spelare, jag vill säga 16 år.
Från Vetlanda.
Han blev för första gången 1000 rated i juli i år. Och hade som högst då 2009 augusti, och så nu upp på 2004. Men han har hållit sig över 1000 sen i juli. Och där lär väl han vara kvar, kan man ana.
Det är väl känslan i alla fall.
Ja. Och sen kollar jag lite på prispengar också. Där är ju frågan om man ska ta... Nej, det var ingenting. Vi kör så här. Han har faktiskt spelat in 90 000 kronor ungefär i år.
I det är inte dåligt.
Nej, och det är av alla år han har varit aktiv så har han, dragit in 110 000 kronor. Så det är 90 av 110.
Ja, men det är inte bara vi som har upptäckt att han har tagit för sig extra mycket den här säsongen.
Nej, precis. Och det är väl bra månadspeng för en 16-åring om man börjar ta det i det perspektivet.
Ja, framförallt för att utöva något sånt här härligt och roligt.
Ja, exakt. Ja. Sen var det där, vi gav varandra uppdrag då att titta lite på bästa tävlingen eller bästa tävlingarna, och då kommer jag spara ur lite. Det kommer inte välja en, nämna en liksom. Nej, men för när man tittar på Hjalmars säsong, och sen kan det ju skilja sig också vad man själv tycker, alltså vad Hjalmar tycker om man tittar lite vid sidan av. Men det som spontant sticker ut är ju Konopiste, där han kom trea. Och också fick en USDGC-biljett, vill jag påstå. Var lite tidigare på sommaren, i juni någonting. Det känns liksom som att det borde vara den, men han har ju också då kommit fyra i Köpenhamn, och det slår ju inte detta. Han var ju sjua på Krokoll också på Eurotour, och gick i leadcard och sånt där, och Discord Network och alltihopa. Och fått liksom ett internationellt genombrott, även om vi många som känner till honom i Sverige, om man säger så. Men den här tredje platsen i kronopister då, den går ju att väga lite mot en 12:e plats i European Open.
Ja, men det kan jag köpa. De väger ganska tungt båda två och jag tycker det är rimligt att lägga dem i samma korg så att säga.
Ja, för där kan jag tänka mig att det kan vara vilken som helst av dem för Hjalmar själv också. Och tittar man lite på siffrorna, alltså startfälten är ju väldigt annorlunda från varandra. Alltså när, nu blir det ju nästan som att det låter som att jag ska prata ner hans insats i Konopister, det är ju absolut inte meningen, det tror jag alla fattar. Men det var ju mycket mera bara europeer i Konopister. Alltså Antela vann, Daniel Davidsson tvåa, Hjalmar trea och sen har vi liksom Semrad och ett gäng andra bakom. Däribland då Paul Macbeth, men han är ju ensam som amerikan.
Mm-hmm.
Så att, jag har inte jämfört exakt startfältet, men ni hör här och det är inga mera amerikaner utöver detta. European Open, när han kommer på 12:e plats där, då är ju det delat med Isaac och Ezra Robinson. Och framför sig har han ju bara superstjärnor. Så tittar man då strax bakom då. Ja, då är det Maddio, Adam Hammes, Albert Tam, Alden Harris, Greg Barsby, Jens Proctor, Niklas Antila, Lauri Lehtinen, Kevin Jones, Chandler Cream. Ja, du fattar. Mm. Alltså det är ett annat startfält. Så, då tittade jag på vad han hade för snittrating på de här tävlingarna.
Just det.
Som är ett trubbigt instrument också. För det kan också skilja väldigt mycket från banor och sådär. Men på European Open så hade han snittade ju alltså 1036. Det var det som krävdes över fyra rundor för att komma på en 12:e plats.
Mm.
Det säger en del. Och då tänkte jag att vi gör så här roligt. Vad tror du att det är bättre eller sämre än Konopiste, tredje plats?
1036 och Konopiste tredje. Antila vann. Han snittar ju säkert 1050 eller någonting för att vinna. Jag kommer inte ihåg med riktigt hur mycket han vann där.
Jag kan säga det. Alltså, Antila gick minus 35 totalt. Davidsson på andra platsen var 8 kast efter.
Ja, det kändes som att han snackade med lite.
Mm. Och Hjalmar var 10 kast efter på minus 25.
Just det. Och det är över fyra rundor va?
Nej, det är tre rundor på Konopiste. Okay. Fyra på European Open.
I så fall så är det ju 3 kast per runda ish. Och då är vi... Ja, då var han nog under 1036 då. Då var han kanske 1029 eller något.
Det var precis vad jag trodde också.
Mm.
Icke.
Okay.
1038.
Nej,
så vi något... säger Konopiste om vi ska välja en dag. Så får Hjalmar finna sig i det.
Ja, ja.
Men det tror jag väl att han känner också. En pallplats och ja, allt vad det innebär.
Jo, men det väger ju upp såklart att det är en pallplats. I alla fall när man är i Europa, som vi pratade lite med Linus Karlsson om när han var med.
Mm.
Att det är ju lite vinnare eller ingenting i USA, framförallt på touren, vilket jag då tyckte lite tråkigt. Och så där. Men det kan vi fortsätta prata om någon gång.
Ja. Vad ska vi gå vidare med nu då för person?
Ja, men ska vi gå från en HJ till en annan kanske? Och då menar jag så HJ som i Hjalmar till HJ som i Henke Johansen.
Ja.
Var är vi då, Rickard?
Då är vi i Onsala. Om det är det du menar?
Ja. Precis. Han är Onsala-bunden och Kungsbacka kan man säga också.
Mm.
Utanför Göteborg. Och då går vi lite från att vara... bäst just nu och liksom på väg uppåt i sin karriär till att ha väldigt, väldigt starka historiska insatser, men för den delen fortfarande kvar en högsta nivå då.
Mm.
Skulle jag vilja sammanfatta det som för Henke Johansen. En av våra starkaste lefties genom tiderna vill jag påstå.
Mm.
Och han har ju bland annat ett SM-guld från 2016 nere i Lund och Malmö.
Mm.
Ja, han har varit bra i många år. Jag tänker att vi kan ta det du sa först där. Att vi driver av hans rating och så. Just nu har han ju då 9,75. Men han har ju haft en femårsperiod där han har varit över 1000 i alla de åren. Det var mellan 2013 och 2018.
Det är till och med en sexårsperiod då va?
Ja, det kan man ju säga i och för sig.
Eller 6 säsonger då?
Ja, precis.
Då var det på om man hade 1000 i slutet av 2013.
Ja, precis. Ja, men där i kroken i alla fall. Och med högsta rating 1013.
Mm.
Stabil som var den. Han har ju inte tävlat riktigt lika mycket de senaste åren och inte riktigt på den nivån. Så hans årliga inkomst för 2023 är ju inte så mycket att skryta om. Det är ju strax över 400 kronor. Men han över karriären har ju nästan tagit in 300 000 kronor på discgolf, vilket är rätt häftigt.
Ja.
Och där finns ju några punkter som sticker ut. Bland annat så var han ju sexa på USDDC. Det har vi nämnt tidigare i podden, men det är definitivt värt att nämna igen.
Mm.
Och då kan vi säga att de som var topp tre då var Macbeth, Wysocki och Nate Doss.
Ja. Ja.
De skojar mig inte bort. Liksom.
Nej, precis. Ganska mäktigt.
Ja, man hade kunnat rabbla en hel lista med enormt duktiga spelare som han slog då på den här tävlingen. Det förstår ni. Det är ju en av de största tävlingarna som vi har. Liksom. Så jäkligt häftigt att ha den liksom, fjädern i hatten från en svensk lefty från Onsala. Liksom. Det är coolt.
Ja, verkligen.
Men som jag nämnde lite i början där, att hans högsta nivå, den finns verkligen kvar. Och det bevisar han på SM i Ale. Han gjorde inget bra SM, det tror jag inte han, det tror jag han hade sagt om han hade frågat honom.
Ja, jag frågade honom på plats, vill jag minnas. Han bekräftar nog det.
Ja, jag tror han kom 75 eller något sånt där. Liksom. Ja. Men han var ju tydligt tvåsidig, så att säga. Att han spelade inte bra på gul pro då. Jag tror han spelade 9-0-7 första rundan, något sånt där på plus 5 på gul pro. Och sen så gick han minus 8 på vit liksom dagen efter runda 2. 1043.
Ja.
Det är ett god swing.
Ja, 1036. Nej, 136 poäng i skillnad.
Ja, ja, det är ganska intressant. Så, och det är liksom också, vad ska man säga, skvallrar ju lite om var han kommer ifrån. Onsala, halvön och kapade banan är ju känd för att kräva långa kast på relativt öppna ytor, även om de har en del skogshål också. Och han och sina bröder är kända för att kasta långt.
Ja, får man ju säga. De kallas ju också systrarna Johansson av någon anledning, men det behöver jag inte gå in på här, för det har jag inte bakgrund till.
Nej, de har också nämnt någon gång innan. Jag vet inte, vi får väl fråga vid tillfället.
Ja.
Men de... Ja, så historik finns, men som sagt, det hade varit kul att se en... gör någon satsning igen. Han är inte jättegammal grabben, han är 86a.
Ja.
Så eventuellt att han är sugen på ett MP40-satsning. Ingen aning.
Nej. Och ännu en sån som jag kommer få tampas med MP40.
exakt. Så där har vi Henke Johansson. Ska jag ta en till eller ska vi hoppa över till dig?
Nej, men ta en till du.
Ja, men då gör vi så. Då tänker jag att vi går in på Pelle Karlsson. Och då är vi i Borås.
Mm.
Och vi pratar om Linus Karlssons bror. Och han var ju en av de som vi fick följa på nationella touren i Hässleholm till exempel. Där han gjorde väldigt bra ifrån sig.
Mm.
Och där lite av den här tanken föddes då. Återigen då en lefty såklart. Det är ju det vi fokuserar på. Han har gjort en ganska så bra säsong. Han har dratt in cirka 9000 kronor. Han började säsongen i Australien.
Mm.
Han var ju där en längre period med sin flickvän. Och då har han spelat Tassie Open i januari redan och kom tvåa där.
Ja.
Och Tassie står för Tasmanien då, så det är lite häftigt. Så han var där nere och härjade och visade dem hur det ska gå till.
Ja.
Så det är kul. Han är 9,75 rated för tillfället och har som högst 9,85, vilket var från förra året.
Mm.
Så han är liksom också i bland sitt bästa spel just nu, kan man ju säga då.
Mm.
Har dratt in, börjar närma sig 60 000 totalt, 58 000, inte dåligt. Men framförallt det som jag fastnar vid när jag följer Pelle Karlssons statistik här, det är ju att han avslutade säsongen väldigt, väldigt starkt då. Förutom att han kom två i januari, precis i början av säsongen, så hade han också en stark avslutning och var in the money, som man säger, i de fyra sista tävlingarna som han spelade.
Mm.
Bland annat kom han etta i spelartouren i Ymer på hemmaplan och tvåa på spelartouren i Alingsås. Sen kom han ju femma på Enten Hässleholm då, den som vi följde, och en ganska så stark 14 plats på STGPT på Ale med ett ganska starkt startfält.
Mm.
Så jag tror han blir att räkna med nästa säsong ännu mer.
Mm. Sen tror jag, eller jag vet, vi har ju båda pratat med Pelle, han är nog inte ett dugg nöjd med sin säsong, men det är ju precis som du säger, att det var nog så där. Här är Pelle på gång igen. Och sen så gick det neråt liksom.
Ja.
Och så vet jag att jag för mig att jag har pratat med honom om den Hässleholm också. Att vi kanske vässar med honom någonting innan vi skulle kommentera då. Men att han då kände att det också var den där känslan. Att ja, men nu är det på gång. Det har känts kast liksom.
Mm, mm.
Och han hade ju betydligt bättre säsong kanske året innan. Men det är svårt att jämföra säsonger heller. Riktigt på det sättet nu. Ja, när det går så fort svårt. Och vilka tävlingar man spelar. Och hur startfälten ser ut. Liksom.
Ja, men det är som, sporten är ju så föränderlig. Liksom, så det torna ser inte likadana ut. Och allt sådär. Och det är på något sätt fortfarande... känns det uppstyckat på grund av corona och sånt också. Liksom, så det är svårt att jämföra längre tillbaka också.
Mm.
Så det är lite stökigt. Men sen har jag haft tog över min stafettpinne och skaffade ju Vän också.
Mm.
Vilket är trevligt.
Tyvärr inte din.
Nej, det var lite sin. Men så han har ju hängt runt i den och tävlat en hel del då.
Mm.
Så det är värt att nämna också.
Och Pelle, eftersom jag är ganska övertygad om att du lyssnar då, om du tycker att vi är en helt fel bild av din säsong så är det inte för att vi är dumma i huvudet. Det handlar väl om att vi ser dig som väldigt farlig nästa år.
Ja, ja. Ja, absolut. Nej, men jag tror mycket på Pelle. Mm. Han inte minst liksom, man har ju det som vi pratade med Linus om. Man har ju många liknande styrkor med det mentala. Vad är känslan? Liksom, mm. Sådär, lugn och behärskad och metodisk. Liksom.
Mm.
Så jättespännande.
Analytisk. Mm. Och på något sätt alltid vid gott humör ändå.
Ja, men lite så
det känns. Det är också en bra grundtrygghet.
Håller helt med.
Han och Linus och Josef har ju det i sig.
Ja, ja exakt. Josef Berg pratar vi om då.
Mm.
Mm. Och en annan som har ett inre lugn i sig är ju Dennis Denke Augustsson. Så jag tänker att vi kan skapa över och prata om hans säsong som jag har varit minst sagt rafflande.
Ja, vi börjar längst bort från det intressanta kanske. Men han har faktiskt, nu har han en rating då på 1006. Han hade som mest 1011 och det var förra månaden i oktober i år. Men han har varit över 1000 vid två tillfällen tidigare och det var 2021. Vid två uppdateringar där.
All right.
Men det här är ju året som definierar Dennis. Och han har ju hållit på lite längre då också om man jämför med till exempel Hjalmar. Han har ju många år äldre också. Har haft PDA längre och det finns mer statistik där. Så han har ju faktiskt tjänat in totalt då under de här åren 160 000 kronor drygt. Men 115 000 av dem är ju i år. Mm. Och det är ju också en majoritet. Men inte lika stor andel som för Hjalmar såklart. Men det är kanske inte så konstigt. Jo, vi hoppar till tävlingarna där. Vi har ju SM och EM. Mm. Vi har pratat om det i ganska många avsnitt. Och det är värt att nämna igen. Det är historiskt. Och det var trots att vi liksom började ana något redan i våras när han vann Alviken och vi kommenterade. Och sen så kom han ju fyra i Lundbyparken Open, vilket också är svinbra. Fyra på Swedish Open, USDGC-biljett. Genombrott ordentligt liksom. Mm. Men ändå var det ju liksom en chock att han går in och dominerar på det sättet han gjorde. Kanske inte så mycket på SM, en chock. Men EM vill jag ändå påstå att det är det. Alltså det var fullständigt möjligt på något sätt. Men det är märkligt, det är häftigt. Och jag tror att för mig också så har man nästan haft svårt och man måste nästan placera in det. Och nu skulle man egentligen haft då... vad vi har för svenskar som har tagit EM-guld i NPO förut. Det är ju några stycken jag är helt övertygad om. Men vi får ju gå en ganska bra bit tillbaka. Och det närmsta är väl då i tiden är ju såklart Linus för två år sedan. Han kom två.
Mm.
Sen tror jag vi får hoppa länge.
Mm. Om vi pratar NPO då.
Ja.
Det finns ju en NP40 och annat.
Ja. Sen eftersom jag ändå inte kunde hålla mig från det där med snitt hit och dit på olika tävlingar och det ena och andra.
Mm.
Senast vi pratade om Dennis, så vi har ju pratat om vad han snittade på EM och hur exceptionellt det var. Men då var det väl preliminära grejer, så nu kan vi uppdatera oss om det nu skiljer, det vet jag inte. Men det exceptionella här är alltså att Dennis snittade 1064 över fyra rundor.
Mm.
Och då hade han en runda på 1017. Hans näst sämsta runda var på 1077.
Ja, det är tokigt.
Ja, det är faktiskt helt galet. Men det där EM-guldet håller vi ju såklart högst. Men det jag snubblade över då, för jag tänkte att jag måste kolla, för 1085 hade han ju som en runda. Jag tänkte att det kan ligga ganska högt i världen.
Mm.
Bland de bästa rundorna. Det gjorde det inte riktigt. Det var 24 stycken rundor som var bättre.
Och det säger en del liksom vad discgolfen är på väg också.
Ja, men verkligen. Men det som jag reagerade på, för då tänkte jag liksom när jag såg den där listan att man kan härstämma, vem är det här och sådär, för jag tänkte, ja det var ju typ näst bästa europeiska rundan, men jag såg Elias Luckonen hade ett poäng bättre då på Pro Forest där nere i Tjeckien. Och så hade vi Lauri Lehtinen och sådär. Men vet du, den bästa europeen, eller den bästa rundan som är gjord av en europeer, den var en chock. Det var en person jag aldrig hört talas om.
Jaha, vad kan det vara?
Det var nämligen Egert Hytt från Estland som kom 12 på EM för juniorer.
Jaha.
Han gjorde alltså en 1093-runda där.
Ja, det är galet.
Det var alltså lika med Gannon Burrs bästa runda. Och alltså, han är ju i toppen här, Egert Hytt. Alltså, han har bättre än Ezra Robinson någonsin gjorde en runda under året. Det är liksom den bästa som gjordes var Adam Hammes. Och sen var det James Conrad och Paul Macbeth. Och så några till av dem. Men James Conrad har faktiskt 2 runder före. Men Egert Hytt.
Lägg
det på minnet. Ja. För det var, han kom 12 bara på EM.
Det känns som ett tacksamt namn att lägga på minnet.
Ja, faktiskt.
Egert Hytt.
Mm, jag måste nog skicka iväg till estländare jag känner inom Discord och fråga vem fan är Egert Hytt nu? Nu vill vi veta mer. Här har ni kanske en framtida gäst.
Ja, exakt. Exakt. Mm. Ja, vad roligt.
Ålder okänt. Jag försökte snoka lite snabbt, men ja, max 18 då.
Ja, så måste det vara.
Mm.
Egert.
Egert, stava som det låter. Och jag gillar. Hytt, H, tyskt U, dubbel T.
Fantastiskt.
Ja, det tycker jag i alla fall.
Vilken kille.
Ja, det var värt en liten avstickare, tyckte jag.
Ja, ja, visst.
Var det något mer om Dennis? Det tror jag inte. Det finns för mycket att säga. Vi har sagt massa redan.
Ja, det kan vi säga. Lyssna på avsnitt 83 kanske.
Mm, som är på temat också. För det har ju titeln Alla banor och lefterbanor, va?
Ja, precis. Så där har vi med Denka. Vi vill höra mer om honom.
Mm.
Men ska vi då göra så att vi hoppar in i vår enda FBO på den här listan. För att det är ju lite sparsmakat med lefties på FBO-sidan på en så pass hög nivå att det på något sätt är relevant i sammanhanget. Då.
Mm, mm.
Och då har vi ju en som inte riktigt är lefty heller. Men däremot som vi har kallat henne ambidextriös.
Ja, exakt.
Vilket betyder att alltså, hon är tvåhänt då. Ja. I den aspekten att hon kan med mycket god framgång även kasta med vänsterhanden. Och då pratar vi om, känd från avsnitt 64, Amanda Lennartsson.
Mm.
Från Värmland till Georgia heter det avsnittet. Men det var ju ett tag sedan nu också. Så jag tänker att vi dyker in lite i hennes säsong. En väldigt härlig tjej från Forshaga i Värmlands skogar. Och då har vi då också äran att säga att det är ju även årets SM-segrare.
Mm. Och därmed också knyter vi nästan ihop det här temat av saker som definierat den svenska 2023, för det var ju en stor grej.
Precis. Så det kändes väldigt naturligt att ta med henne här ändå.
Mm.
Hon, förutom då att hon vann SM på Ale i ganska tydligt också. Hon snittade nästan 9.30 där och spelade väldigt stabilt på båda banorna. Så har hon kommit tvåa på nationella touren i Åsbo där vi fick följa henne också. Det var ju väldigt trevligt via Flipup.
Mm.
Det var det ju endast förra årets SM-segrare som slog henne.
Hanna Jansson.
Precis. Och sen så spelar hon ju väldigt starkt på en viss tävling som heter Åland Open också. Mm. Där hon ju fick en fin femteplats.
Ja, och hängde med där i toppen länge och gick i väldigt lead card och allt möjligt.
Ja, precis. Och
gick ju feature card till och med också.
Det var ju
handplockad.
Ja, och det var inte vilka som helst som slog henne heller, utan då var det ju då du kan ju på raka kanske tänka mig.
Ja, det var Silva Saarinen som vann och så hade vi Heidi Leine, den fantastiskt underbara människan.
Ja, verkligen.
Och sen måste det ju varit Jenny Karpinen trea.
Precis, och sen var det ju återigen då Hanna Jansson som kom på fjärde
plats. Ja, precis. Mm. Mm, just det.
Så 2 svenskor topp 5 där, häftigt.
Ja.
Och där var det ju gott om prispengar bara på den tävlingen. Så där drog hon väl in nästan 10 000 på den femteplatsen.
Ja.
Så det är ju snyggt.
Ja, det är bra.
Jag trodde i alla fall det var 8-9 någonting. Hon har haft en fin säsong, cirka 15 000 bara i år och karriären 41 000 och då har inte hon spelat särskilt länge.
Nej.
Så hon har spelat bra på många bra prominenta tävlingar.
Mm.
902 i rating och som bäst 904. Hon var ju inte så länge som hon gick över den 900-gränsen.
Nej.
För många en drömgräns.
Och där finns ju en enorm potential kvar.
Ja, för det som följer henne på sociala medier så ser vi ju att hon är mitt inne i lågsäsongsträningen då och preppar för fullt inför kommande säsong. Jättekul att följa.
Mm.
Så en stor shoutout till denna lovande FBO-spelare.
Och där, eftersom hon inte heller en klockren lefty, så ska vi kanske nämna att, för Dennis är ju verkligen helt och hållet lefty till exempel, och Henrik Jansen därtill. Men Hjalmar har ju också den här egenheten som vi brukar vilja slänga in. Och det är väl det att han kastar backhand med vänstern. Och så kastar han forehand med högerhanden.
Exakt.
Men han puttar med vänstern också.
Mm.
Och då är man väl vänsterhand.
Precis, vi pratade lite om det för några avsnitt sedan. Jag frågade dig om Hjalmar hade varit forehand dominant, hade han då varit vänsterspelare.
Ja, exakt. Och det, man skulle vilja, eller jag har tänkt så många gånger och kanske sagt det i podden också, men att man måste ju fråga honom kolla om han skriver till exempel vänsterhanden. Mm. Och det tror jag att han gör.
Ja. Jo, precis. Men det kan ju hända att om vi leker med tanken då att Denka hade skrivit med högerhanden, så hade han fortfarande varit en lefty i discgolfvärlden.
Ja, 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 exakt. Mm. Ja, precis. Nej, men det
jag gissar att det är, säkert finns sådana exempel också.
Ja, ja, men det finns någonting ambidextriöst där också med Hjalmar. Absolut. I alla fall. Även om man, du är lefty, Hjalmar. Vi ifrågasätter inte dig. Du får identifiera dig som högerhand om du vill, å andra sidan också. Ja. Inga problem med. Men du är med i det här avsnittet oavsett du vill eller inte.
Ja, ja. Mm. Det finns ju i skateboardvärlden och i snowboardvärlden och så vidare, så finns det ju andra termer som man kan slänga sig med, där man brukar säga att då är det vänsterfoten fram fast man pushar med högen.
Mm.
Då är man regular. Det är det som är det vanliga så att säga. Så högerhänta i discgolfen ska jag säga är regulars då. Men det roliga är, det heter det ju goofy om du kör med, om du kör med liksom högerfoten fram då till exempel. Om, ja, om du har det som standard. Annars om du inte har det som standard så heter det switch.
Ja.
Så det är också lite intressant.
Det var lite märkligt faktiskt. Ja. I boxning säger man ju southpaw.
Ja, just det. Mm. Precis, ja. Så jag vet, känns som att det är mer nedlåtande att kalla lefties för goofies.
Ja, exakt. För en gång skulle så är väl hockey ganska neutral. Righties och lefties helt enkelt.
Ja, jo, precis.
För en gång skulle hockey. Men vet du vad som slog mig idag? Jag tror det var så. Jag hörde lite så här i bakgrunden på radion i köket. Men att jag tror det var nomineringarna till idrottsskalan.
Mm.
Svensk discgolf har lika många representerade som svensk hockey.
Är det så?
Ja.
Noll. Jaha. Varför blev jag så glad? Fan också.
Nej, men jag tänkte att man kan ha det i bakhuvudet, för det var väl lite besvikelse inom hockeyn då. Erik Karlsson blev väl ändå utsedd till bästa back i NHL, och han tyckte väl att ja, jag är inte förvånad, de håller bara på med så här. Han har svarat om det. Men nej, det var väl anmärkningsvärt. Men det var ett kul upplägg.
Ja, jo, absolut.
För ett skämt.
Mm. Ja, ja, så kan det gå.
Vart var vi?
Ja, vi var klara.
Ja.
Ja, men vi har ju pratat om lefties nu då, och semi-lefties. Eller goofies.
Mm.
Eller southpaws, eller vad vi nu vill kalla det för då.
Ja.
Mm. Och jag tyckte det var trevligt. Jag hoppas att ni som har fått en profil här, hoppas att ni instämmer och tyckte att det var bra att vi tog upp er. Och ni som är utanför den här skaran, hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på detta i alla fall.
Ja. Finns några andra saker man kan rabbla om det svenska året, men vi ska väl avsluta oss snart här, tänker jag. Men vi... Vad är andra intryck, Simon, som du har?
Om året generellt?
Ja.
Ur ett svenskt perspektiv?
Ja, precis. Ja.
Jo, nej, men det finns det väl ändå ganska så gott om. Dels så är det ju, det är ju spännande, som vi har varit inne på lite, med USAs ändå på något sätt trevande steg att fokusera lite mer på Europa då. Och då ingår ju Sverige där.
Mm.
För det tycker jag mig ändå se efter att många år ändå inte nästan har gjort det. Så att säga. Nej, men man hör liksom att nu finns det är fler och fler liksom discgolftillverkare som startar upp Team Europe, Team Sweden, typ såna här saker som man liksom inte har sett så mycket innan. Och det tror jag är ett helt rätt steg. Det finns fler och fler liksom tillverkare som har lager och annat som ploppar upp, som liksom är baserade i Europa. Det finns fler och fler. Ja, för den delen då, vi fick ju se Discord Pro Tour komma över liksom, och vi kommer få se det ännu mer nästa år.
Mm.
Och det känns som att det är ju jättebra liksom, att det blir så. Och att Sverige, från att ha varit liksom Europaledande, om man går tillbaka många decennier, så har vi tappat lite då, framförallt mot Finland, men också Norge då, som har blivit starka, kanske framförallt då på tävlingsfronten, genom Sula, genom Överås, genom Krokål, som har fått mycket tid i ljuset, där vi istället har sett liksom Järva och Ale som har kämpat genom att återta den forna glansen på något vis då.
Mm.
Men där tycker jag att man kan ju se att vi är på gång återigen då. Och vi får ge en shout att även detta avsnitt till Swedish Open till exempel i Borås, som återigen levererade ett jättefint event som är definitivt värt att nämna i en sån här kontext. Och vi ser också att Skellefteå lever kvar med en stark liksom grund, i alla fall framförallt när det kommer till till banorna där.
Ja, och förmodligen tror jag att det är den största disktillverkningen på jorden också. Särskilt nu när Discmania har flyttat över.
Så måste det ju vara.
Jag tror det var det innan.
Ja, precis. Ja, men det vi pratar om är ju liksom Latitude 64, som har inte bara köpt upp Discmania, eller åtminstone liksom tagit över deras diskproduktion, utan de har även köpt upp Kasta Plast och tagit över deras diskproduktion.
Mm.
Från att dessförinnan också varit ledande inte bara över sitt eget starka märke, utan även Dynamic Discs och Westside Discs. Ja. Det är liksom, det är ett herravälde utöver dess like. Liksom.
Ja, verkligen. Och det är ju intressant, för där har det ju skett en förändring också, som man upptäckte. Och de gick ut med det sen. Men att de har ju ändrat styrelserna i bolaget Discmania och sådär. Och där har ju då de här House of Disc som ligger bakom, som då också, jag uppfattar, var de som finansierade eller köpte stora delar av Latitude och sådär från början. Så att ja, det hänger ihop mer nu också efter det.
Ja.
Vi har liksom någon Latitude-marknadsansvarig som sitter plötsligt i styrelsen i Discmania, och så var det inte för några veckor sedan.
Nej, och man kan se det på Svenska Discgolfförbundet, som jag tycker tar för sig mer och mer, och de öppnar upp. Alltså det blir ju ett starkare och starkare förbund. Det märker vi, för nu har vi ju helt plötsligt två stycken roller som liksom är, ja, jag tror inte de är heltidsroller, men det är i alla fall två stycken starka personer som jobbar aktivt årligen med discgolf. Mm. Då har vi inte bara Mattias Nilsson, som numera inte är förbundsordförande då, utan har en annan roll som är mer allmän, tror jag, sådär lite grann. Du kanske har mer bättre ord för det.
Ja, men han har någon koordinatorroll, tror jag, sådär också. Men det fina där är ju att han verkligen är kvar, för den erfarenheten är ju ovärderlig.
Han är ju jätteviktig för svensk discgolf, och sen har ju då Fredrik Wihlborg kommit in, som vi har pratat om i podden innan, som vi kanske för övrigt borde prata med i podden personligen också.
Absolut.
Han har vi båda en personlig kontakt med lite då och då. Och för mig går det ju ganska långt tillbaka från klubben i Linköping då. Där han var lekledare Wihlborg, men nu är han då ordförande Wihlborg.
Mm.
Och jag tycker han gör ett fantastiskt bra jobb. Jag tycker han är helt rätt person på den posten.
Mm.
Han är liksom talför, öppen och kunnig, och framförallt så liksom tar han sig tiden till det och känns ändå lagom eftertänksam på något sätt.
Du sammanfattar det helt suveränt, och han är ju ny på posten, men väldigt seriös.
Ja.
Det är bra.
Men jag tycker också det. Man har sett han ute på tävlingar och liksom reppa förbundet och på ett vettigt sätt.
Mm.
Så det känns kul. Det känns som att Sverige är liksom på gång ännu mer framåt.
Ja. Och just det där med Swedish Open också, det är ett sånt där personligt intryck också. Du och jag var ju där tillsammans i hellregnet och stod och log och njöt. Och det, för mig var det verkligen så där som ändå varit med lite längre tillbaka. Kanske det är ännu mer så att då kunde man plötsligt åka och titta på Paul Macbeth. Och det var Discount Network-sändning inom ens närområde. Så man bara åkte över dagen och så åkte man hem och sov i sin egen säng.
Mm.
Det var inte igår.
Nej, precis. Det är ju liksom... Ja, det var väl Ale 2018 som det var sist i stort sett, som en sån liknande.
Ja, och då var det ändå liksom mindre på många sätt också. Mm. Och det fanns inte det här, det var inte Disc Golf Pro Tour andan och Disc Golf Network-sändning. Liksom.
Nej.
Och det är ju trots allt toppen nu. Liksom.
Mm.
Och nästa år blir det ett snäpp upp. Det är obegripligt.
Mm.
Nästa år, hörni, ni har fattat det, va? Det blir inte bara på Macbeth. Det är liksom en del av den ordinarie. Liksom.
Mm. Elite Series.
Ja.
Mm. Ja, det blir väldigt intressant.
Ja.
Och sen, ja, men något som bara flika in på den liksom allmänna tillväxten av discgolf i Sverige på något sätt. Och att jag tycker att man, förutom då lokalt på Ale och Ale Disc Golf Club och de andra föreningarna runt omkring, även i Tåsta här, att det liksom är mer och mer satsningar på unga utövare och sådär. Sen kanske inte det liksom har genererat träningar med 40-50 mindreåriga, men det, viljan finns, kunskapen finns, och jag vill också tro att utövarna börjar att finnas. Och det ser jag ju också på olika lokala seriespel och veckogolf och allt vad det nu är, att det poppar upp ungdomar som är så himla duktiga och som verkligen knyter sig an sporten på ett sätt som jag själv gjorde. Skillnaden var att jag var liksom 28 och ett halvt och de är liksom 12 och ett halvt. Mm. Och det är så jäkla häftigt att se att de hoppar in i det så tidigt, så vet man vilken resa de har framför sig. Bara de stannar kvar i sporten kommer bli liksom hur bra som helst. Och de vinner ju över sådana som mig var och varannan dag, liksom, som ändå började med 9,50 och har varit med liksom i snart 7 år. Då.
Mm.
Inte alls bitter över det. Men, men jag menar, det är liksom, till exempel Alare, det är liksom Noel här och Noel där, och det är så många personer som bara dyker upp. Och jag fick spela några hål med Alexander Caranzas häromdagen till exempel, Stenisundaren som fyllde 15 för ett par veckor sedan. Liksom.
Mm, grattis till moppeåldern.
Ja, exakt. Men han är också ett utmärkt exempel på en sån person som bara säger, vad gör han när han är ledig? Han spelar discgolf liksom. Mm. Och det är ju fantastiskt kul.
Och begripligt. Ja. Så självklart. Äntligen fattar de.
Ja, exakt. Mm. Och det finns ju många fler. Vi nämnde väl, har vi inte gjort det? Max on Web.
Nej, inte nu har vi inte gjort det i alla fall.
Nej, det får vi göra. Jag har inte gjort det i podden. Han vann ju Ales klubbmästerskap i längdtävlingen här på 190 meter.
Det är så galet. Alltså det är verkligen sällan man får på sådana kast på sådana här, alltså det är ju, de längderna är ju inte Barella uppe i varje gång på längd exhibitions liksom.
Nej, exakt, fan nu blir jag osäker, jag vann ju för fan längd på KM, kom jag på.
Ja, det gjorde du ju,
140 någonting.
Ja. Men han gjorde det något annat sammanhang, ja, för jag känner igen det här.
Ja, för han har ju kastat, det måste varit
360
spår. Ja, det kan ha varit 360 spår. Ja, så kan det ha varit.
Inte Ale-klubben.
Ja, jag tror att inte han var med där då. Det hade inte jag vunnit.
Nej, precis. Det är ju också, det är ju värt att ta upp att du har vunnit en längdtävling.
Ja, det var lite oväntat.
Ja.
Utan mina diskar. Jag fick låna Christian Bengtssons laseri, kanske.
Nej, inte laseri.
Raseri, kanske.
Ja, raseri.
Jag kan inte den där. Ja. Det sitter på i alla fall.
Laseri är mer Leopard 3. Liksom.
Ah, okay. Ja, okej.
Då var det varit sjukt in på det.
Ja, nej. Det var ju någon av hans, som han hade valt så att säga.
Ja.
Nu var ju han domare och mätte och sånt istället.
Mm.
Så det var lite kul.
Ja, men då är det ju bara att slänga alla dina diskar och köra med vad som råkar finnas i bagaget när du ska ut.
Ja, det var ju hela den grejen var rolig att jag hade ett par diskar i bilen, men så hade jag inte med min bag liksom. Så jag fick ju låna av typ 6 pers även för rundan då. Så,
ja.
Så det var lite kul. Så lyckades jag vinna. Bland annat för en av de här yngre förmågorna som heter Noel Reinholdsson, som också är väldigt duktig.
Mm.
Den mest linjesäkra personen jag har träffat, tror jag.
Jaha.
Fantastiskt duktig på. Jag insåg det så här, efter att ha gått typ så här 2 runder på Allegul. Jag har inte sett att missa en linje nu. Liksom.
Nej.
Helt sjukt.
Och han är väl också stenungsundare?
Ja.
Ja, så där har vi ju skogsbaneerfarenheten. Mm. Det är den bästa skolan.
Ja, det är nog det. Ja.
Nej, och det här med juniorer och framväxten av det har vi definitivt minst ett helt avsnitt framöver.
För att roligt.
Nummer 1 så har jag nyheter kring detta och nummer 2 så har jag tankar kring detta. Mm. Och det är nästan 2 olika avsnitt som knyter ihop till varandra. För det har mycket med juniorutvecklingen är ju superintressant.
Ja, så är det. Men hade du någon sista grej här eller ska vi knyta ihop den berömda säcken?
Nej, jag tänker att vi började ju året med ett fantastiskt bra avsnitt i april med Linus Karlsson.
Mm.
Och där har ju den säsongen inte alls blivit som man själv tänkte, eller någon annan såklart. Men när man har pratat med honom så har han ju som sagt det där analytiska, lugna, och han har liksom han vet ungefär vad det är som krånglar liksom, och det är trist såklart och sådär. Men han är ju vid gott mod på något sätt. Men ibland kan jag tänka på hur sjuk hans försäsong kommer vara när man vet hur träningsvillig han är efter en säsong. Ja. Hur masochistisk kommer Linus Karlsson vara i vinter?
Mm.
Det är en tanke som är svindlande.
Ja, det blir intressant att se liksom, om man kommer att se ut som Johnny Bravo eller
ja, precis.
Eller liksom, om man har puttat sönder varenda finger liksom.
Ja, exakt. Nej, jag tror vi kan nog konstatera att vi kommer att höra ännu mer om Linus Karlsson nästa år.
Mm. Ja, men det tror jag. Det är naturligt att ha någon säsong här och där som är en dipp liksom.
Mm.
Och han har ju inte gjort annat än att gå upp och känns som hela sin karriär.
Nej,
så det är ju intressant också att se hur han hanterar det. Men som du är inne på här nu, det känns ju som att han hanterar det bra. Men om det skulle visa sig att han inte gör det, så är inte det mer naturligt heller.
Nej.
Att liksom, det kanske är jättetufft för honom att komma tillbaka nu. Det kanske tar flera år, det vet inte vi.
Nej.
Men känslan är att han som sagt kan hantera det på ett bra sätt, och det ser vi fram emot jättemycket.
Mm.
Men nu är jag ju inte högst ratad i Sverige längre. Vi kollade förut, nu det är Emil Dahlgren som hade haft en fin säsong i de ganska få tävlingarna han har tävlat, men han har ju tävlat bra.
Som vanligt.
Gammal och äldst. Han är ju 40 klubb nu så att säga.
Ja. Och
2019.
Och de som tjänade mest pengar, om man ska gå på det, så var det ju Dennis och sen Hjalmar.
Mm. Precis. Så jag väljer att se det som att toppen höjer sig generellt snarare än att det är Linus som liksom har tappat då.
Mm.
Även om det är lite både och just i år då.
Mm.
Så det blir spännande 2024 i alla avseenden.
Och vi har ju också all anledning att återkomma till betydligt mer rörande FPO än vad vi har lyckats med i det här avsnittet givetvis. Nu blev det så här, men
ja.
Där tittar man snabbt tillbaka på några sekunder här. Så har det blivit en jäkla god fight där i toppen av de som ingår i den här landslagsgruppen. Och vi tar in Josefin Johansson och Jenny Larsson och hela gänget till Hanna och Amanda då, och flera till.
Ja.
Unga spelare på gång.
Precis. Det är mycket, mycket kul, och vi får ju nästan nämna Ella Taylor också i det, som är kommit in i landslaget nu också.
Mm.
Och som vi har fått följa mycket på nationella touren, och hon blev totalsegrare där.
Mm.
Väldigt lovande forehand dominant, men som har jobbat mycket med sin backhand nu, så den det ska bli kul att se hur hon tar sig an 2024 också.
Och apropå totalseger i nationella touren, när året började, om någon hade sagt att man kommer inte ens nämna Dennis att han vann nationella touren totalt för att det bara bleknar i jämförelse med allt annat han åstadkom, då hade man nog blivit nervös nästan.
Ja, precis.
Men det var ju värt att nämna, kanske.
Ja, absolut, absolut. Utan att ta bort någonting från Ellas prestation, såklart.
Ja. Nej. Det var inte den koppling jag gjorde. Det var bara att jag kom på att jag själv inte nämnde det.
Nej, exakt.
I sammanfattning av en säsong, liksom.
Nej, men exakt. Det är en av många fina segrar under säsongen.
Mm. Nu måste vi nog lägga på.
Jag tror det. Jag blir trött i huvudet. Jag har redan varit trött i huvudet. Jag går ju på starka mediciner nu.
Ja.
En sån här allergichock. Så jag poppar både liksom antihistaminer, receptbelagda, och även kortison och allt vad nu.
Ja, och du har skött det bra. Det hänger ihop mentalt.
Ja, tackar. Så är det. Men vi gör så här.
Det är lite skillnad på när man sammanfattar det som låg ribba. När man sammanfattar andra människors säsonger.
Ja, exakt.
Du höll ihop mentalt. Du gick inte så här.
På 50 minuter höll jag upp.
Ja, exakt.
Det är bra. Men nu håller jag inte upp det längre, så då stänger vi igen det istället.
Vi säger hej då.
Adjö. See me driving after tea. Weather's looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. Yes, I am. Cause I'm a disco. Yes, I am. Well, I'm a disco. Yes, I am. You see me driving on.
after tea. Yes, I am.